En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Hallå Tone!
Det var någon som sa till mig att de älskar när vi säger så.
Är det sant?
Ja.
Hallå Tone!
Karin! Hur är läget?
Det är bra.
Okej. Okay. Som jag brukar säga till min kille när han är fåordig. Låtsas att du är med i podd.
Nej men det är okej. Okay. Men jag tycker att det är ganska... Det är, jo men det är ta mig fan ganska bra. Ta mig fan
ganska bra. Du ska ju till Lisboa.
Mm.
I helgen?
Mm.
Vill du berätta vad du ska göra?
Ja, det kan jag. Jag ska gifta mig nästa år.
Jag vet! Yippie!
Och vi ska gifta oss i Lissabon.
Tredje gången gilt!
Nej, andra gången gilt.
Andra gången.
Det är lite synd, för som P.O. Enquist sa, tredje frun är den bästa.
Gjorde han det?
Ja.
Fan vad ris.
Ja, men
jag tror den andra mannen är bäst för dig.
Andra mannen är bäst. Det kommer bli kanon. Mm. Och vi ska gifta oss i Lissabon för att jag har ju redan gift mig en gång i Stockholm. Och
ja.
Georg har gift sig. Han hatar Tyskland. Så han vill absolut inte gifta sig där. Och då blev det i Lissabon.
Ja, vad roligt.
Så vi ska åka dit och förbereda allting. Men det här är ju jättelångt kvar. Vi kan prata om det
jag vet, men det är ändå pirrigt. Ni ska kolla på venues.
Ja, ja vi ska titta. Det ska bli ett ganska
ska
litet
bröllop. Ska ni provsmaka bröllop. Något?
Ja, vi ska gå och provsmaka lite olika.
Ska ni det? Nej, men fy vad mysigt!
Alltså, nu låter det som att det kommer bli ett så helt crazy bröllop.
Nej, men det är bara 30 personer bjudna.
Det är bara, det är inget.
Men jag är själv väldigt glad av att vara bjuden. Ja. Visste man ju inte.
Nej. Kände du så?
Nej, absolut inte. Jag blev typ förvånad när du var så här, det är ju väldigt litet. Och jag bara, vadå, menar du att jag ska vara glad för inbjudan?
Nej, det var inte alls det jag menar. Vi bara pratar om det handlar inte om dig.
Jag ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här.
Ja,
men det var också, typ en halv dag var jag megastressad. För att min bästa kompis Staffan ska fira sin 40-årsdag i London. Och då var jag så här, är det den helgen?
Men vad
då
fan gör du, vad hade du valt?
Nej, men jag hade inte, då hade jag varit
vad
såhär,
hade du valt?
Nej, jag hade varit såhär, någon av er måste flytta.
Ja, okay.
Alltså, det hade bara varit så. Alltså, så det var därför, men sen visade det sig att det var typ helgen precis innan.
Okay.
För jag tror att du gifter dig när han egentligen fyller år. Men vi ska vara i London helgen innan. Men då började du helt plötsligt vara så här, kanske den här helgen, ge oss kompis som är pianist. Jag bara, nej, nu har ni satt ett datum, nu är det datumet.
Men nu är det datumet, av lite olika skäl. Men det enda som är tråkigt med datumet...
Men hur ofta har man någonting inplanerat, alltså att det kommer en sån save the date och så är man
nej,
så,
men
oh
det
my
var,
god.
Nej, men det var en speciell person som vi ville skulle vara med och han är inte ledig så ofta. Och sen var det att min dotter fyller 15, vi kan inte ta det på så. Hennes födelsedag kändes inget bra. Jo, och sen var det också att det är val i Sverige.
Ja, det och här det, kommer jag ihåg att vi pratade jättemycket om. Vi vill inte vara där valhelgen.
Nej, men nu är det helgen innan.
Det är jättebra.
Det är inte jättebra.
Jo,
men
det är bra. Det är jättebra.
Det är okej.
Okay. För det hade varit vi hade varit så mycket på mobiltelefoner.
Nej, men det hade ju varit...
Om det var valhelgen.
Nej, men jag måste jobba då.
Jo, men även om du inte hade varit tvungen att jobba.
Ja. Nej, men det hade varit för deppigt.
Ska du rösta nästa år?
Ja.
Alltså, jag funderar faktiskt första gången på att inte rösta.
Men okej, okay, och när du säger inte rösta, menar du då rösta blankt?
Nej, jag menar att inte rösta som en protest. Nej, mot hur
förbannat...
Ja, okay.
Rösta i så fall
blankt.
Vet vad
jag tycker är töntigt? Att gå och rösta.
Ja, men rösta i så fall blankt.
Ja, det ska jag göra. Jag tror faktiskt att jag ska göra det.
Ja, det tycker jag är...
Jag ligger hemma och kokar och tänker på att jag inte ska gå och rösta.
Det är ett okej beteende.
Okej, tack. Ja. Det är också så jävla töntigt att gå och rösta blankt.
Ja, det är också... Ja, jag håller med.
Men nu, jag sofflåg ju under kyrkovalet. Och så var jag så,
aha, är du med i Svenska bra. Kyrkan?
Ja, det här har han sagt till dig en gång.
Ah, okay.
Ja, för att jag har ju konfirmerat med allting.
Mm.
Och den konfirmationsresan var den bästa resan i mitt liv.
Okay.
Alltså det är typ första gången, jag tror att det var så här, första gången jag verkligen hittade en plats för...
Oh my god, Joel Halldorf kommer bli så glad.
Ja, men
nu.
Alltså faktiskt, för att jag tror typ, jag var ju verkligen så... Du vet, tänkte jättemycket på så samhällsfrågor, existentiella frågor.
Mm.
Det finns inte så många ställen att prata om dem när man är tonåring.
Nej, usch, vad det här är hemskt.
Och då var det liksom när jag kom till på min konfirmationsresa. Då var det så här första gången vi bara kunde snacka om typ så.
Var du med kompisar eller var du med folk som du inte kände?
Nej, jag var med kompisar för att jag... Ja, skitsamma. Jag gjorde en liten annorlunda grej. Så jag och fem kompisar åkte till Svenska kyrkan i Manchester.
Mm.
Eller var det Liverpool?
Jag vet
var
inte.
Kommer Beatles från?
Liverpool.
Ja, då var det Manchester. Svenska kyrkan i Manchester och var där i typ 2 veckor och hade så intensiv konfirmation.
Jag har faktiskt varit på Beatles-museet i Liverpool.
Nej, det är sant. Ja. Men det var så jävla jättespeciell upplevelse, för att det bodde ju massa andra svenskar i den här kyrklägenheterna som tillhörde kyrkan i Sverige. Och bland annat en mamma, en kvinna som jag hängde med, som väntade på sin dotter som hade...
Jag fattar ingenting. Vadå? Du åkte till Manchester? Det fanns en lägenhet
till Manchester,
där det bodde svenska
kyrkan. Exakt. I svenska men Svenska kyrkan har ju massa fastigheter runt om i världen. Aha. Och då kan det vara så här typ, den här svenskan behöver hjälp. Aha. Du kan komma och bo här. Typ.
Okay.
Och den här mamman kom och bodde Svenska kyrkan i Manchester för att hennes dotter satt häktad i Manchester och hon var liksom mindre, alltså hon var typ 15 år gammal, 16 år gammal och hon hade smugglat jättemycket narkotika från Thailand till England och blivit gripen på flygplatsen i England. Så hennes mamma var i Manchester för att försöka få henne utlämnad till Sverige. Det var bara en sån jävla stark upplevelse att hänga med den här mamman. Jag kommer ihåg att hon sa, för de hade så jävla horiga kläder där i Manchester. Och det var ju en dröm för mig, för jag klädde mig ju som... Alltså, ja. Och jag menar inte liksom hora, ordet hora, utan någon som jobbar med att sälja sex. Ja. Det var min klädstil. Och det fanns så mycket bra kläder där. Och då hade jag varit och handlat massa kläder, och så stod jag framför spegeln och bara, jag är så ful, jag är så ful. Hon bara, vad är det som är fult? Jag bara, mina knän. Och då var hon så, till och med dockor och knän, Tone. Och jag bara, det är fan sant, nu ska jag inte gnälla mer.
Sa den mamman det?
Ja, den mamman sa det, till och med dockor och knän, Tone. Du är ju jättefin.
Ja, hur kom vi in på det här?
Jag vet inte.
Nej. Det var någon... Nej, hur...
Jo, att jag sofflåg.
Ja, att du sofflåg i kyrkovalet.
Ja, till och med... att det kändes
Gud,
bra.
Varför gjorde du det nu när du hade en sån otrolig upplevelse av Svenska kyrkans verksamhet?
För att jag faktiskt helt ärligt bara glömde bort.
Ja, ah, okej. Okay. Alltså, det var inget aktivt?
Nej, det var inget aktivt. Det var faktiskt väldigt dåligt information.
Nej.
Jo, det var jättedålig information.
Gud, det är så klassiskt. Ja, det där. Nej.
Dålig information.
Nej, det var inte dålig information. Det var i tunnelbanan överallt. Så.
Men du vet hur mycket taxi jag åker.
Jag vet, men och i brevlådan, jag tror du fick 4 broschyrer. Det fick garanterat du också.
Men
jag är inte ens medlem i Svenska kyrkan. Men det, vadå, om du bara sitter i din så amerikanska TikTok-feed, då är det dålig information. Men inte om du typ läser en tidning eller
men då ju, vi har ju pratat
åker
om
tunnelbana
nyhets.
En gång.
Hur mysigt är det då när vi sågs i tunnelbanan?
Ja!
Då blev du chockad.
Jag blev riktigt chockad. Ja. Jag undrade verkligen det var, vem det var som var bakom mig.
Du bara, hur mår du?
Ja. Tone, behöver du pengar? Behöver du låna pengar?
Men ja, i alla fall. I så alla det fall. Är vad jag tänker att jag ska soffliga i nästa val som ett straff.
Du, det här får vi... Jag känner att...
Vi får återkomma till det här.
Det här har vi inte pratat klart om.
Nej. För, nej.
Jag tror inte...
Jag kommer inte soffliga såklart.
Nej, exakt.
Men kanske kommer rösta blankt.
Eller men på, vi får prata mer om det här.
Eller på snyggpartiet.
Jag tycker inte att liksom, det här är inte en process som är avslutad.
Okej. Okay.
Nej, absolut inte.
Okay, om det är så här, om det finns någon bambino som känner som jag, kan ni inte skriva in och berätta varför ni känner som...
Ja, eller
som,
om det finns någon bambino som känner som jag.
Jättemånga bambino som känner som du. Okay. Och jag vill veta om det är någon bambino som känner som jag. Ja. Att det, man är, men inte har sug på att rösta för att man tycker att alla är såna...
Men sug på att rösta behöver man väl inte ha för att rösta?
Okay.
Jag menar inte att demokrati bara är att rösta, vill jag också ha till protokollet.
Det här, det verkar så på dig.
Nej, nämligen. Det verkar inte
för jag
alls
tycker att jag bidrar jättemycket till den här demokratin, men just att rösta känner jag, nej, där går min gräns.
På vilket sätt bidrar du då?
Ja, jag sitter här och pratar varje vecka om saker som är fel i vår demokrati. Till exempel, jag demonstrerar.
Ja, det gör du. Det är bra.
Jag skänker pengar.
Till?
Massa olika saker, vill inte säga till vilka grejer.
Okej. Okay. Men jag kan få se. Alltså
så här är det, så här är det. Ibland får jag ett sms från någon jag har skänkt pengar till och så skänker jag pengar till den igen.
Ja.
Men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej, vad gjorde du i helgen?
Ja, men precis, för det ska vi prata om idag. Vi ska prata om, det är lite liksom gott och blandat idag. Och jag vill berätta om vad jag gjorde i helgen till att börja med. Och det är att jag var på Comic Con för första gången.
Jag älskar Comic Con. Du vet att jag har varit på Comic Con flera år i rad.
Jag fick chock när du sa det.
Ja. Men sen för grund av att min dotter jättegärna ville gå dit.
Ja, och då undrar jag, vad är det på Comic Con? Det är ju den här jättestora seriemässan. Eller vad säger man? Seriespel.
Ja, men cosplay.
Brädspel, dataspel, Nintendo, cosplay.
Allting game, allting som har med spelvärlden.
Och anime.
Att göra, eller så fantasy, det är också mycket bokförsäljning, eller fantasyböcker, så det är olika världsbyggar
på Stockholmsmässan.
Ja.
Men vad är det liksom, din dotter har gjort
det. Men hon har ju varit, haft en jättestor, lång, nu är ni ute ur den nu, men så anime-period.
Okej, okay, ja.
Och sen Sagan om ringen, hela den grejen. Nej, men hon gillar bara, hon läste jättemycket fantasy.
Det är så hemskt när vi började podda och du ville att varje avsnitt skulle handla om någonting med Sagan om ringen. Jo, det ville
nej,
du.
Nej, men gud, vilket förtal, det var det sjukaste.
Du var såhär, ska vi kanske ta typ den här taken på Sagan om ringen?
Nej, det var bara väl att en enda gång när det kom det den här gång. Serien.
Det var inte en enda gång.
Så ville jag prata om det. Och du var absolut nej.
Nej, jag var i alla fall bjuden till en podd som heter Kontrollrummet. För att prata om egentligen en text jag skrev för kultur, Aftonbladet Kultur i somras. Mm. Om gaming och min endometrios. Mm. Och det var ju så jag började spela igen.
Ja.
Och det var ju när jag fick... eller var det egentligen... Alltså, det, ja, men som jag har pratat om innan. Att det var liksom... Det var ju sjukt med att bli sjuk endometrios.
Ja. Jätteduktig.
För att under så lång tid så var det ju bara att min hälsa blev sämre och sämre. Mm. Men det är typ så här, som andra sjuka grejer som händer så pö om pö, att man typ märker inte det. Nej. Utan till sist är man bara så, det är så jävla sjukt att jag mår skit och att alla mår skit. För ja. Det är bara så här man mår när man
tydligen.
Är frisk. Ja, exakt. Och då var det väldigt mycket som att min värld bara blev mindre och mindre hela tiden. Mm. För att väldigt av det jag mycket brukade göra... Det vill säga supa, försvann.
Ja, men vadå, också andra grejer, typ träna...
Träna och sådär också, grejer. Men jag tror framförallt typ att någon sån här leisure, alltså vad heter det?
Fritid och någonting. Avslappning.
Ja, för jag tror väldigt mycket
kul
av,
bara.
Ja, precis. Väldigt mycket av att ha kul för mig var väldigt sociala, utåtriktade grejer. Ja. För att jag tror att jag har varit så här, jobba, och sen så träffar jag folk typ. Mm. Och sen så i början av året så köpte jag till sist ett PlayStation 5. Mm. För att jag var så trött på att doomscrolla. Mm. Och jag började ju gamea som 10-åring. Mm. Och fick ett PlayStation av min pappa. Mm. Och då var jag helt besatt av att spela. Mm. Men sen så var det som att jag blev tonåring. Mm. Och då var jag besatt av andra grejer.
Ja.
Och sen så spelade jag en del också när jag var så här 20, 21, 22.
Mm.
Men då kändes det lite som att typ, och det var intressant, jag pratade med dem i den här podden om det också, och de var jättebra, och det avsnittet ligger ute nu och de har massa andra intressant, den handlar liksom om spel och kultur typ.
Mm. Vad heter den då?
Kontrollrummet.
Ja.
För att de var typ såhär, ja men de hade typ en fråga som var såhär, ja men att kulturvärlden kan kännas ganska stängd.
Jaha, intressant.
Men jag känner ju typ att spelvärlden kan kännas ganska stängd.
Ja.
Och det bara baserar jag kanske egentligen på mina
fördomar eller rädslor, typ.
Och rädslor. Och att det känns lite som att typ, om man inte har hållit på sen man var 10.
Ja.
Då, alltså man ligger efter.
Ja, ja.
För att människor som spelar är ju enormt engagerade i sin hobby.
Ja, ja, ja.
Och har ju gjort det här över så många år. Så att jag har liksom varit lite så här, både när jag skrev den här texten i somras och nu när jag tackade jag var med den här podden.
Att,
ja, men bara, jag vill inte vara som en sån poser.
Nej.
Men sen så samtidigt tror jag att det är många, att det har liksom motbevisats ganska mycket. För att många, när jag lägger upp på Instagram eller när jag skrev den här texten eller de här killarna som var liksom jättebra på att spela.
Mm.
De är ju bara så här, gud vad kul! Typ.
Det är en väldigt välkomnande
alltså,
miljö.
Alltså så
egentligen.
Välkomnande! Och sen så finns det säkert de som inte är det. Men
jag,
menar,
tror
de...
att jag tycker när jag har varit på den där mässan i alla fall så det känns det jätte... Då är alla så här, kom och prova det här!
Exakt.
En förening för tjejer som spelar, en förening för tjejer som är nya på spel. Alltså det finns massa.
Och jättemånga som är typ så här... Det kommer med en massa tips och så det har varit väldigt välkomnande och det har liksom det har hakat i verkligen my inner child. Mm. Alltså för att det finns någonting i det som är så, men också för att jag spelade mycket när jag var barn liksom. Mm. Och som är att bli glad på det sättet som man bara kunde bli när man var liten typ. Och det var exakt det jag kände på Comic Con också. För att Mauricio hängde med mig, för att han hänger med mig överallt hela tiden. och det var jättekul. Det var typ så här, för jag har inte heller så många kompisar som spelar PlayStation. Alltså jag har många bekanta, men inte så. Så att jag pratar ju inte så mycket om spelen med någon. Så att bara få sitta på scen och så här, prata om spel var typ, jag var helt...
Kul.
Alltså det var typ det roligaste sidequestet. Lite gaming-lunar. Jag har gjort på 1000 år. Och sen så, när jag och Mauricio gick runt på mässan efteråt, så var det liksom att vi båda...
Spela Mauricio?
Nej.
Nej.
Och jag, det här är helt sjukt. För att ja, men de pratade lite om så här, ja, men vad finns det för fördomar mot gamingvärlden? Mm. Och då, alltså jag har fortfarande också fördomar mot gamingvärlden. Mm. Som är att jag kan ha lite svårt när killar spelar spel. Vad är min fördom mot att killar spelar? Och då läste jag en ganska intressant text. Jag pratade om henne förut bara för några veckor sedan när vi pratade om Prince Andrew. Den här feministiska filosofen Kate Mann. Hon har skrivit Down Girl bland annat, Duktig flicka på svenska. Och den boken vi pratade om här om veckan heter Entitled. Som ju också var titeln på den där biografin om Prince Andrew. Och den handlar ju då om att män är entitled. Eller att man är, män i patriarkatet är entitled. Och hon har skrivit en... hon skrev en text på sin substack som heter When your hobby is just another way to give. Och så skriver hon om hur könade många hobbies är. För att hon själv, hennes hobby, det börjar med att hon är på sitt barns skola. Och de har så här plant day. Vilket, har man det i Sverige?
Nej, det tror jag inte.
Nej, man ska så här sälja växter som man har så här planterat i the community garden. I skolan, jättemysigt. Och hon själv, ett av hennes intressen är trädgårdsarbete. Men så står hon där och helt bara slås av, det är bara mammor här, liksom. Och då är det som att hon känner att hon surnar nästan på sin egen hobby. Hon är så här, men varför måste jag tycka det är så mysigt med trädgårdsarbete? Och så börjar hon reflektera över att alla hennes hobbies som är trädgårdsarbete, handarbete och att baka är ett annat sätt att ge tillbaka till communityt, liksom. Eller till sin familj, eller sina vänner, eller
kolla
grannar.
Här, nu har jag bakat muffins, eller cupcakes.
Exakt.
Eller liksom,
Så, medan hon skriver att hon också kollat upp statistik på det här. Och hon säger typ att hon också, det finns inte tillräckligt mycket statistik på hur icke-binära och transpersoner har sina hobbies. Så hon kunde säga någonting om det, liksom, på ett mer... ordentligt sett. Men att väldigt många hobbies är ju könade och att män då till exempel har tv-spel som en hobby. Och att det här, när hon ser på det så tänker hon att det är att inte göra något. Men en hobby ska ju egentligen vara att inte göra någonting.
Kul.
Precis.
För att det är kul.
Och då är hon så här, och jag tyckte det var intressant. Och jag tror det är en sån här fråga som jag ställer tillbaka till mig själv i många situationer i ens liv. Du vet, när man gör något som är väldigt normativt eller så här, bekräftas av normen och bekräftas av samhället. Typ man sminkar sig eller så här. Och man tycker det är roligt, men man blir ju också bekräftad. Som, det, när man gör normativa grejer så blir man ju, hela samhället är ju så, ja! Och då är det typ så, men hur benar man ut vad som är min glädje och vad som är att det bara är så jävla gött att bli bekräftad, typ.
Men det är därför tänker jag också med den här med Comic-Con och att liksom, för det blir ju inte bekräftat. Alltså det är ren lek, tänker jag.
Ja, men exakt.
För det blir inte så heller bekräftat av samhället. Alltså man får inget så gratis av det, att man sitter i ett år och gör en så ringbrynja.
Nej, men av då tänkte jag, liksom. Det kanske, när jag läste den texten så var jag så här, för att jag har varit så här, men gud, varför stör jag mig på att killar spelar spel. Ja. Jag, eller det är inte som att jag kunde inte störa mig på det. Nej. Men jag tror typ, hade till exempel Mauricio varit en gamer när vi började dejta, så tror jag för mig hade det varit en röd flagga. Liksom. Jag hade bara, I don't know. Typ.
Oavsett vilket spel, eller?
Ja, för att jag tror typ att...
Tycker du det beror lite på...
Men jag vet inte liksom...
Så jag vet inte tillräckligt mycket om spelvärlden, men man skulle ändå, om det var någon som bara satt och spelade så, GTA...
Men,
liksom...
de värsta är ju de online-spelarna som aldrig tar slut. Liksom. För då tänker jag typ så här, ja, men det är bara typ en grej till där du, om man tänker könat då, där män kan välja sig själva. Och där jag kommer vara så, men ska vi inte göra fint inför festen? Men kanske att om killen har en hobby som är att baka, så är det ju att göra fint inför festen. Alltså, och jag tänker så här, varför gillar jag inte gaming? Jo, men för att jag bara ser så här, en kille som stänger in sig på ett rum och vill vara i fred.
Ja.
Och det känns som att man hela tiden som kvinna i sitt liv kämpar överallt med att man är så, hur mår ni? Vad gör ni? Har ni haft det bra i helgen? Alltså, vad säger det med så här, kollegor eller grannar eller ens kille eller ens manliga vänner. Och att man då skriver ihop med en kille som också har som hobby att bara så gå in helt i sin egen värld.
Jag vet.
I timmar.
Ja.
Det finns någonting i det som typ nästan provocerar mig.
Jo, men jag fattar det.
Fast jag vill ju att Mauricio egentligen, om jag tänker bort det tjänade.
Och du älskar ju själv att sitta där i
timmar. Men det är det jag menar. Ja. Så att när jag tänker bort det tjänade aspekten så är det så, gud, jag vill att alla ska få tillgång till den här världen som jag har fått tillgång till och blivit insett.
Ja, men det är det jag menar. Att
många som skriver till mig, killar, absolut inte alla såklart, men när jag har lagt upp och typ många som jag såg där på Comic Toghon känns ju också normbrytande på ett sätt, för att det inte är en sån typ maskulinitet, en sån väldigt, du vet, ganska så traditionell maskulinitet som framförallt nu är väldigt så här uppskattad med att man ska vara så här på gymmet och man ska lookmaxa sin jaw och typ, utan man kanske mer har så någon liten tofs
eller en hillebard.
Ja, om man sitter inne, om man går inte till gymmet och man kanske inte är så kroppsfixerad och, så det finns ju egentligen någonting också i den killiga gamern som är avvikande liksom.
Verkligen. Jag tänker på, jag har ju en tonårsson också. Det är väldigt, de spelar ju mycket, han spelar ju mycket med sina kompisar. Och jag vet, det är så mysigt med det där tugget. Alltså det är ju bara, de bara sitter och tjötar ju. Och sen, alltså det är som att sitta och spela brädspel. För dem, de sitter väl och spelar FIFA eller något sånt där spel liksom. Och de bara, det är bara ett mysigt tugg. Det är bara ett mysigt häng ju.
Det är ett jättemysigt häng. Ja. Och det tänker jag, det, alltså, det är ju en sak när man är tonårskille, men det är ju någonting som väldigt många män blir av med.
Ja,
ju äldre de blir.
Ja, men exakt. Verkligen. Så jag tycker det är väldigt positivt och något som jag uppmuntrar liksom.
Men jag tänkte på det för att,
eller uppmuntrar, men jag uppskattar det.
Ja, nej, men för att de var lite så här i den podden jag var gäst i, att jag skulle liksom försöka formulera vad det är jag gillar med att spela. Och jag tror typ, för att, och jag snackade med min systerdotter om det här, som också spelar mycket, att hon var typ såhär, ja men för henne är det liksom så, den överlägsna formen av kultur, för att det är att man både tar in och deltar.
Och inte skapa kanske, men...
Eller? Ja, men man är ju medskapare på ett sätt, även om man är det inom en liksom inom satt ram. Men jag tror typ att jag har lite annorlunda perspektiv på det i och med att jag skriver böcker. Alltså hade jag kanske bara läst böcker så kanske jag hade varit så här, oh my god, spel och bok är likvärdigt. Men för mig är ändå litteratur the golden star typ. Men det finns ändå någonting att typ helt gå in i någon annan... Att typ bli en avatar på det sättet. Och typ att jag märker också att jag spelar, typ nu spelar jag ett spel som heter Ghost of Yotei. Där man är en tjej som ska hämna sin familj på typ 300-talet i Japan. Och så spelar jag ju då Red Dead Redemption.
Och det ska jag göra i jul.
Exakt, det ska du göra i jul. Men det som jag märker när jag har börjat spela, det är att jag har börjat spela inte som mig själv. Alltså det är ett jätteintressant karaktärsbyggande man gör när man spelar. Där jag liksom känner att jag börjar handla utifrån hur jag föreställer mig att hon är.
Personlighet.
Precis, och det tycker jag är så sjukt intressant. Och då tror jag typ,
om det är väl som att skriva lite?
Ja, men nästan lite, förutom att det är ju så... Jag känner ju att det är mycket mer ofritt än att skriva, eftersom när jag skriver så är det liksom...
Ja.
Men jag tänker, om man kanske inte skriver själv så
tror
jag
att man... sätt att leka ändå.
Exakt, och det är det ändå liksom. Mm. Och då tänkte jag så här, men gud, att det kanske är så utopiskt, att det är så här jätteempati, meningsskapande och bygger empati för att man går in i så här olika, och så kände jag mig helt utopisk. Och sen så var jag typ inne på Reddit, och så var det jättemycket memes om att de hatar Ghost of Yotei för att hon inte har några tuttar. Och då var jag så, okej, jag ska inte bli en sån där nyfrälst gamer som bara... Som
kan rädda världen, nej, typ det kan bygga en ny moral.
Exakt, typ så som jag...
En politisk utopi.
Exakt, så som jag är när folk är som en litteratur så hatar jag
eller
det.
Eller blockkedjan.
Alltså, ja, eller blockkedjan. Alltså den litteratursidan för mig, att det skulle vara så här, göra goda människor. Men då kände jag att jag själv var lite ute på djupt vatten och bara, man blir ändå en bra person.
Det är kul. Det är bara alltså, kul.
Så roligt, kul, jag älskar att spela.
Kul räcker.
Kul, det är det.
Kul räcker.
Kul räcker. Det var någon som hade så här kommenterat på Kate Mans text om de här tjänade hobbysen. Att hon hade varit med sin kille och han hade så här spelat 6 timmar den dagen. Och hon var så här, men herregud, du har ju inte gjort något idag. Han bara, jag har slappnat av. Och typ, han sa det så var hon så här, fan just det.
Just det.
Jag kanske kan lära mig någonting av det här.
Ja, verkligen.
Men då skriver Kate Mann också om att typ ett sätt man ser könat på människor är att kvinnor är human givers. Och att män får mycket mer vara i att vara human beings. Mm. Och någonting i att spela och typ sätta sig en hel dag och bara vara så här, nu ska jag bara köra. Herregud. Det är ju att vara en human being.
Vad blir en utmaning det här alltså?
För dig tror jag att det blir en jätteutmaning.
Det kommer bli en jätteutmaning.
Det var intressant när jag läste den här texten, för jag tänkte väldigt mycket på dig. För du, nästan i allt du gör så ger du tillbaka.
Ja.
Alltså, det skulle ju vara din träning också, men det är någonting med träningen som ändå ligger. Det är också något man måste,
exakt. Det är liksom en prestation.
Exakt, det. Men du har liksom ingenting du gör som bara är för dig.
Nej.
Bör du gråta?
Nej.
Jag tänkte nu på, för
jag hade ett samtal, vad fan, vem var jag pratade med det om? Var det med dig? Jag kommer inte ihåg. Nej, men om, så här, om läsande och om att läsa för jobbet. Pratade vi om det?
Nej, men det är ju den stora...
Nej, men för jag har ju ett jobb där jag får göra någonting som jag älskar att göra. Nämligen att läsa saker och sätta mig in i saker. Och jag tror för några år sedan hade inte exakt samma jobb, men jag har ändå haft den typen av jobb. Då var jag mycket mer så här... Nu måste jag sitta på helgen och läsa den här utredningen, stackars mig. Men också, nu har jag pratat mycket med min kille om det här. Och han har ett liknande jobb och han läser alltid och han tänker alltid. Och det är liksom ingen skillnad för honom på liksom vila och arbete på något vis. Och han är bara så här, men jag förstår inte vad du menar. Det här är ju det som du tycker är kul att göra. Varför ska du liksom... liksom tycka typ synd om dig själv för att du får sitta på helgen. Det här är ju... Nej, men vad?
Jag blir så provocerad.
Blir du det?
Ja, jätte.
För att jag tycker att det var ett jättebra perspektiv faktiskt. För jag kände så här, fan, mitt liv. Jag får sitta på helgen och läsa den här boken som jag sen kan använda i mitt arbete. Jag får... Ja, vad? Nej, men jag, det är inget... Det är roligt, liksom. Det är också så... Det är ju en... Och ett privilegium att få göra någonting som man i grunden tycker är meningsfullt och kul.
Verkligen, och det säger jag ingenting om.
Nej.
Men att det skulle vara samma sak som att typ vila eller göra någonting. Men sen så tror jag att det finns ett läsande som är ens privata läsande.
Ja, det är det,
som
absolut.
Är,
och det att gör läsa jag ju mycket. Nej, men jag läser mycket som jag...
Exakt.
Jag läser mycket, men att, helt
men
slumpmässigt.
Att ge, om det, alltså, jag skitsamma, jag ska inte gå in på säga vad Ge och sa. Han är inte här,
nej.
Men att han är så... Sluta stressa, njut av läsning. Alltså du gör ju så mycket för alla hela tiden.
Ja,
och, alltså.
Ja nej, men det var mer...
Jag tror... Men jag förstår vad du menar, det är klart att det är en jättelyx och det är ju helt sjukt att man får läsa. Men det jag läser typ för podden skulle jag aldrig läsa privat, tror jag. Alltså min privata läsning ser helt annorlunda ut.
Jag vet, fast det är ju det är ändå väldigt kul.
Ja, men det är ju jobb. Alltså jättemånga människor... Okej. Okay. Ja, jättemånga människor har ju jättekul jobb.
Ja.
Alltså fotbollsspelare eller
precis.
Alltså, och det är inte att säga att det jobbet inte är helt sjukt privilegium eller har eller sån lyx eller, men det är ju ändå kopplat till prestation. Och att du ska, men jag tycker att det privata läsandet är helt annorlunda, och det skriver Kate Mann också om, att hon skriver mycket fler kvinnor läser ju skönlitteratur, så att det är verkligen någonting man ska typ värna om. Men
ja, jag vet inte. Ja, jag får fundera på det. Men en bok som jag har läst nu, som jag trodde att jag läste privat, helt privat, men som jag tänkte prata om nu på podden, hur kategoriserar du det då?
Som jobb.
Ja, okej, men det visste jag ju inte när jag läste den, utan du bara liksom läste det för att det var riktigt kul.
Det
ja. Och det är ju ett privilegium liksom att få göra så. Men och då, vill du höra om den boken?
Jättegärna.
För jag kommer att tänka på den nu, den heter... nu ska vi se här. Ja, den ligger ju här, så jag kan inte bara titta på vad den heter. Den heter Nöj dig aldrig, skrev du. Och det är en brevväxling mellan Agneta Stark, den feministiska ekonomen, och Sven Lindqvist.
Alltså, lite kul för dig att en feministisk ekonom har en sån där passionerad...
Eller hur?
Kärlekshistoria.
Ja, det är lite kul för mig.
Är ekonomer.
Ja.
Att ni också kan brinna till.
Ja, precis. Och Sven Lindqvist då, en stor författare och intellektuell som dog i Sverige, som dog för några år sedan, som bland annat har skrivit Utrota varenda jävel och en väldigt liksom viktig röst inom vänster.
Vadå, är det Sven Lindqvist?
Ja.
Jaha, gud.
Men vad trodde du?
Var någon annan random gubbe
som heter Sven Lindqvist. Lindqvist. Nej, men snälla, det är Sven Lindqvist och Agneta Stark.
Ja, han är ju ikonisk. Vi läste honom när vi läste rasismens historia.
Ja, ja, ja. Nej, men han är en av Sveriges stora intellektuella. Och nej, men jag tänkte på den här boken för att det varit någon lite så minidebatt i veckan.
Det var en mega viral text.
Mega bra text.
Viral
text, exakt.
Viral text.
Som var i Vogue för någon vecka sedan. Som var så här, är det pinsamt att ha en pojkvän?
Ja.
Och då blev det en debatt, jag tror Helle,
min syra skrev om den.
Hon skrev om den, ja, men precis. Och den, i den texten i Vogue, så, som du också har läst, eller hur? Då skriver den här skribenten att det har blivit så pinsamt med pojkvän-content på sociala medier. Och att liksom influencers är väldigt... även om de har typ en kille så vill de inte visa upp det, för de är rädda för att förlora följare, om jag ska sammanfatta den här debatten. För att deras följare tycker att så här, heterolivet är för tråkigt och att tjejer blir tråkigt typ, om de har en kille och typ pratar uppskattande om sin kille. Så därför typ så låtsas de inte om... Om de har en kille så låtsas de inte om det. Är det här en bra sammanfattning?
Ja, verkligen. Ja, hon som skrev texten då, kände Josef, som jag fattade, eller som jag tänkte på lite, för att jag kände ändå så här att jag fattar vad hon menar när en influencer ska försöka så lansera sin pojkvän. För det är man så, jag vet inte vem den här karaktären är, jag har typ noll investerat i honom, det här vill jag inte se.
Nej.
Avfölj.
Avfölj. Är du känner så? Jag, men följer du sådana konton?
Men
så?
Om jag följer någon vanlig tjej och så helt plötsligt bara hennes kille med allt.
Ja.
Nej.
Nej. Nej, men för då tänker jag så här, dels kanske det, jag tänkte först på så här, säger det här någonting om vad typ sociala medier har blivit, att det bara är den typen av så stora influencerkonton nu.
Verkligen.
Som, och det är också så här, säger något om att det är ganska tråkigt på sociala medier, att man har så, man följer någon karaktär och man vill att den ska vara likadan hela tiden och vara på ett visst sätt, och sen om det händer någonting annat så, ja, då vill man inte ha det längre, och att det är ganska ovanligt med så privat och lite mer rörigt, vanligt liksom innehåll. Så det säger någonting om det. Men sen jag vet inte, sen drev hon en tes i den här texten som att eventuellt är det här någonting liksom, en trend som bryter, som tecken på en slags kvinnlig frigörelse, och att det bryter som mot heteronormen för att kvinnor inte tycker det är pinsamt med en kille. Men det kände jag inte alls.
Nej, det håller inte jag. Tvärtom
nästan.
Men det, jag tänker så här, det verkar ju som att dating-scen, alltså det känns som att så här, updating har typ fuckat upp dating. Alltså internet har förstört dating typ på sociala medier.
Ja, men
och att det är så hemskt att dejta, så då kanske det är skönt att vara typ så, det är så jävla cringe av kille. För att man är bara så här, det är typ inte värt förnedringsritualen som är att skaffa en.
Ja, men precis. För i somras kom det ju någon text, jag läste någon text, läste du säkert du också i New York Times tror jag det var, om som diskuterade kring det här begreppet heterofatalism.
Nej, den läste inte.
Nej, men den handlade, det var någon sån, en medelålders kvinna som precis hade skilt sig, och så var hon ute på datingmarknaden i USA då. Så det här är ett väldigt liksom amerikanskt perspektiv. Och då så, alla killar var så här, jag orkar typ inte ha sex, det är för komplicerat för mig, jag orkar inte dejta, min terapeut säger bla bla bla, och så fort, ja men så här klassiskt, kvinnan var så här, när ska vi ses, han bara, sluta ställa så mycket krav, ja, och så hon bara, vad pågår, det här är liksom för slappt, vad är det med de här männen? Och då är liksom den här heterofatalism är då att beskriva ett slags i grunden pessimistisk inställning till liksom heterorelationer.
Och vad landade hon då?
Nej, men då landade den här Chanté i att...
Alltså inte hon som skrev om heterofantalism.
Nej, utan hon som skrev i Vogue cringe, om det här med att det skulle satt med en pojkvän. Nej, men hon skriver liksom i den traditionen att så här, okej, men om nu männen är så här dåliga, då får vi typ klara oss utan dem. Mm. Och det är typ kvinnlig frigörelse. Och det är ett, så här, det är ett sätt att liksom realisera sin...
Jag skulle säga att det är en negativ förståelse av frihet, för att citera Lea Uppi.
Ja, men verkligen. Vad menar du med det? Eller jag håller med.
Men nej, men hon är väl alltså typ så här, att hon, när vi pratade om att frihet är inte att vara fri från,
nej,
utan frihet är...
Exakt. Det säger ju någonting om att det finns ett väldigt stort könsgap som vår kultur som vi har pratat om mycket förut i podden, att det är så hur kvinnlighet konstrueras, hur manlighet konstrueras, och att det känns som att gapet däremellan blir större och större, och att det är kvinnor, också de här texterna är ju så, en kvinna skriver för andra kvinnor, liksom vill ha söker bekräftelse i den synen på så tjejgemenskap, och också den texten i New York Times uppfattar jag väldigt mycket så, en kvinnlig skribent för en kvinnlig publik som liksom vill ja, men har sett någonting och vill få det bekräftat av den publiken. Så att det är så här, allting i vår kultur handlar om att liksom optimera sitt innehåll och sitt tänkande för sin egen publik som har ganska lika liksom åsikter och kanske en lika liksom kulturell förståelse av samtiden, och så ser ju också manosfären ut. Och så blir alla liksom bekräftade i att säga killar är sämst eller tjejer är sämst, och så driver det isär liksom. Och sen finns det också säkert materiella förklaringar till varför det blir så här, som jag inte ens, som jag inte tänkte igenom, eftersom jag är marxist.
Så måste jag ändå säga, så vill du ändå lägga in en brasklapp.
Ja, men för då har jag precis nämligen läst den här boken då.
Som du blir ju helt besatt av.
Den här boken som jag blivit...
Men ska jag säga faktiskt vad som är omodernt med dig?
Ja, eller är det omodernt med mig, det du kommer säga nu?
Ja, det är att du verkligen tror på kärlek.
Jag tror inte att det är...
Och möjligheten till kärlek.
Jag tror på den.
Jag vet. Ja, och det är bara omodernt. Men jag säger inte att det är dåligt. Det är bara omodernt.
Men omodernt, menar du som att det är osant?
Nej.
Nej.
Det är bara inte modernt.
Nej. Du menar trendigt?
Ja, trend känns ändå kortare. Det känns som att vi är inne i en längre båge av...
Men menar du att människor i grund och botten inte längre tror på kärlek? Eller bara eller att i så kulturen så är det typ omodernt att tro på kärlek? Eller i debatten?
Jag tror typ att människor inte tror på kärlek längre.
Ah, okej, för det tror inte jag.
Nej, men det vet jag. Kanske i din generation tror
de. Nej, ja, det vore kul att höra några bambino som fortfarande tror på kärlek. Mm. Nej, men för då har jag läst den här boken som heter då Nöj dig aldrig skrev du. Brev om arbete, samhälle och kärlek.
Nej, det är aldrig. Det skulle kunna vara titeln på sån där krönika i Vogue.
Ja,
fast
men verkligen.
Den handlar om dating.
Ja, men det skulle du kunna göra. Och det, precis. Och då är ju storyn kring Agneta Stark och Sven Lindqvist, det är ju att Sven Lindqvist är, när de här två personerna möts 1979, och Agneta Stark, ska jag säga, lever ju och har varit med och redaktörat de här
breven.
Men då, hon är väl 13-14 år yngre än honom, hon är någonting i 33 någonting, och han är då ett antal år äldre. De har båda barn. Hon lever ensam. Han lever i ett väldigt lyckligt äktenskap. Som Johanna sen har skildrat i två också legendariska böcker. Eller två väldigt kända böcker som är En älskares dagbok och En giftmans dagbok. Som det finns mycket material om i den här brevväxlingen för övrigt. Men och de blir liksom våldsamt förälskade. Och har en affär. Och sen, men han är ju väldigt öppen då med att jag är väldigt lyckligt gift. Han har ett väldigt liksom aktivt erotiskt liv med sin fru som han skriver mycket som är väldigt viktigt för honom. Nej, men det är för att han, och det skriver han om i de här två böckerna som jag också älskar, som jag har läst för länge sedan.
Skriver han om det här, om sitt aktiva erotiska liv till sin älskarinna?
Ja.
Slay.
Nej, men hans älskarinna, du är så begränsad i ditt... Du är väldigt liksom...
Jag ställer bara en fråga och jag är begränsad.
Ja, du är begränsad i... det är liksom tydligt hur du använder språket. Nej, men...
Så de har en 100% sannings policy.
De liksom älskar varandra.
Jo, det är många människor jag älskar som jag inte är helt sanningsenliga med.
Nej, men precis. Men de har ett krav... Exakt. Yes. Your honor, I rest my case.
Hur då? Vad är ditt case?
Nej, men mitt case är att... nu ska jag kolla på mina anteckningar. Nej, men de väljer liksom från början att lita på varandra. Och att lita... Nej, men skratta inte nu.
Men jag ska ta det, för det är så kul att du bara... Yeah, exactly. Ja, exakt. Va? Okej.
Okay. Nej, men de väljer från början att...
De litar på varandra.
De börjar skriva de här breven till varandra. Och jag tror att och de väljer från början att lita på att det den andra säger är
sant.
Så sant som det är möjligt. Och att den skriver utifrån en position som är uppriktighet och liksom ärlighet så långt som det nu går. Liksom. Och de har under då ett antal år en liksom olika faser i den här relationen. Hon inser efter ett tag att jag kan liksom inte ha en sexuell relation med honom eftersom han är gift och hans äktenskap är väldigt viktigt för honom, men jag älskar honom, jag vill att vi ska fortsätta ha en nära, intim relation genom de här breven. Och hon under ganska lång tid liksom lever inte med någon annan man, utan är så, det är dig jag älskar. Men jag respekterar också, och jag förstår att du vill vara kvar i ditt äktenskap, för jag ser vad det har gjort för dig, jag ser hur viktigt det är för dig, jag ser hur lycklig du är i det. Jag vill inte liksom att du ska bryta det för min skull. Och det menar hon. Och det är det som är så speciellt med de här breven. Att det är inget spel liksom, mellan de här personerna. Det är väldigt sårigt ofta. Det är väldigt smärtsamt. För det är klart att det gör jätteont.
Alltså jag fattar att det inte är något spel.
Ja.
Men typ så. Där, jag tror det kanske är det här då som är. Ja. Det här kanske är könskapet numera.
Ja.
För jag känner ju så här. Men hon. Jag tycker hon förtjänar mer.
Det är klart att hon förtjänar mer.
Och det skulle aldrig ha varit tvärtom situation. Och jag förstår att alla sådana basic feministiska invändningar ställer sig i vägen för romantiken och sann kärlek. Mm. Men det är också typ så, varför måste man nöja sig, som utifrån titeln, varför måste man nöja sig med mindre? Mm. Varför måste hon vara den större personen? Varför måste kvinnor vara de som ger? Varför är kvinnor human givers och inte human beings?
Nej, men visst, och det är säkert så. Jag tror att de båda skulle ha gått med på det. Att liksom
och jag menar inte de två per se.
Nej, men den omvända situationen hade nog inte ens uppstått liksom, i vår kultur. Men nu lever vi i den här kulturen. Och
men är det då sann kärlek?
Ja, det tror jag verkligen.
Från hans sida också.
Ja, för att jag tycker också det som jag tycker är intressant, för jag tänkte mycket på språket när jag läser den här. För det här är två människor som kan inte bara, de kan tänka, de känner väldigt starkt och då kan de också uttrycka sina känslor i alla nyanser, alla dess nyanser. I hur stark den är, hur ont det gör, hur svårt det är, hur fantastiskt det är, liksom. Allting, de är otroliga skribenter bägge två. Han är ju liksom en känd författare, men hon är en fantastisk skribent. Och det gör också att de kan, det blir inte så, ja, men det blir väldigt nyanserat och de kommer liksom väldigt långt in i förståelsen av den andra. Och jag tänkte bara på, det finns inget annat sätt att göra det här på än genom ett väldigt...
Vilket?
Att komma varandra... Jag undrar, jag tror den här situationen, att hålla liv i den här relationen, att liksom hålla fast i den här kärleken på det här sättet, kräver det här språket, tror jag. För att annars, hade man försökt uttrycka det här på sociala medier... Nej, men det går ju att reducera den här relationen till någonting som är mycket mindre, som är mycket... mycket lättare att avfärda, som är liksom någonting som är mycket enklare. Men när man läser hur de skriver till varandra så ser man en annan berättelse som är den är väldigt vacker. Sen ska jag också säga att det slutar ju efter 8 år med att han till slut skiljer sig. Och sen lever de här två tillsammans i resten. Ja, tills han gick bort då för några år sedan. Så de får väldigt många år. Jag vet inte hur deras liksom, äktenskap och relation var efter de här brevskrivande åren och hur det utredde sig. Men så blev det i alla fall liksom, till slut. Men, och han skriver också de här två böckerna, En älskares dagbok och En giftmans dagbok, under, jag tror mycket på grund av den här brevväxlingen och den här kärleksrelationen med Agneta Stark, så beskrivs det i breven i alla fall, för att det får honom dels att känna så mycket kärlek både till henne, men också att det får honom att verkligen fundera på vad är det med relationen med min fru, vad är det med mitt äktenskap som är så viktigt att jag inte lämnar det liksom.
Vad var det som var så viktigt då?
Ja, det är hur, en sak som är väldigt viktig, det är att han träffar sin fru då, Cecilia Lindqvist, som ju var en av Sveriges stora Kina-kännare, liksom en mycket stor person i sin egen rätt. Skrivit fantastiska böcker, så Augustprisvinnare. Men de träffas väldigt unga. Han är väldigt hämmad, erotiskt hämmad, väldigt liksom, det är ju en annan tid, det här är länge sedan. Och de har ett väldigt lyckligt, intimt liksom samliv, intellektuellt, men också fysiskt, erotiskt. Så jag tror att de har liksom en närhet som sträcker sig över många, många år, som är, det är så kroppens glädje, liksom samtalets glädje och ett stort socialt umgänge. Så att det, och sen har de barn tillsammans. Så det är väldigt liksom många delar i det äktenskapet som, eller liksom han har ju blivit till på många sätt genom relationen med henne då. Och det beskriver han väldigt väl, och det beskriver han också i de två böckerna som jag tror på många sätt är skrivna för ur och för liksom Agneta Stark, för att förklara för henne och för sig själv varför han lever i den relationen eller varför han väljer den så länge. Men jag tror att liksom det svåra steget här, apropå liksom den här att det är pinsamt att ha en kille, det är ju att de vågar lita på varandra. Och jag funderar på så här, går det, för att hennes position, precis som du säger, är ju på många sätt liksom förnedrande för henne. Hon är den andra kvinnan, han lever i sitt äktenskap, hon har massa strategier för att så här bevara sin stolthet, som jag uppfattar det, liksom det här att hon inte vill ha en sexuell relation med honom under en lång tid till exempel. Det är ju också för att hon behöver skydda sig själv liksom. Men det hon ändå 100% gör, det är att hon litar på att han älskar henne. Och att det går att, för honom att älska henne fast han är i en annan relation. Och det tror jag i dagens... alltså då hade man ju tänkt så här, vilken jävla fuckboy, vilken jävla...
Alltså, nej, men förstår du vad jag menar? Heller, jag tycker inte om när du säger så riktigt, för då är det som att det är en helt ytlig...
Nej, jag förstår.
Alltså det är inte bara så här, innan så kunde man bli älskad av män med massa fruar för att man var öppen för att bli älskad. Och det är ju jättebra att de har en helt otrolig kärlekshistoria. Och jag tror inte ens jag tänker typ så att hon är förnedrad. Nej. För mig har det inte en stoltisk... Alltså egentligen tillbaka till det materiella. Du säger att hon är ensam med sina barn. Det är
ett barn.
Ett barn, ensam med sitt barn. Han har sin fru, du säger att de har ett socialt liv. De har ju helt olika liksom förutsättningar då också att älska. Och jag tänker typ... Eller jag vet inte, jag tror alltid att jag kommer tillbaka till Bell Hooks. Som vi också pratade om med Christopher Wolter och Julia Duvenius. Fast då pratade vi om en annan bok. Men typ... när hon i sin bok som allt All About Love försöker så här definiera vad att det är att älska någon. För då har hon ju massa olika parametrar som är så här, alla de här måste ingå för att man ska kunna, hon är så här, det finns ingen definition av vad det är att älska någon. Nu ska jag ge mig ut på det omöjliga att försöka definiera vad det är. Och då är det till exempel omhändertagande. Alltså, det är också det här du pratar om, att man ska låta den andra växa spirituellt och själsligt och man ska uppmuntra det, och det är en jätteviktig del. Och det tycker jag att det låter som att de har till exempel. Men det är också till exempel så, ja men omvårdnad, praktisk omsorg, alltså massa grejer. Och då hon så, och hon säger så här, det är inte kärlek utan alla de här delarna. Och jag tycker att det finns någonting i det som inte har att göra med typ en samtida ytlig kritik av vad kärlek är, utan som egentligen är typ en feministisk utforskande för att kvinnor också ska inte bara alltså vara de som ger, utan också få tillbaka. Och sen så tror jag säkert att hon är nöjd med vad hon fick under de här åren, de hade de här breven, det låter helt fantastiskt. Men jag tror inte bara att det är så här, och nu kan vi inte älska varandra så länge för att vi är på apparna.
Utan det är också för att... Nej, men det tror jag inte heller, men det är också så... Jag vet inte.
Och sen så tror inte jag att det här är relevant för deras privata liv.
Nej, jag tror inte det. Men det är också så här, vad är kärlek, säger Bell Hooks. Och så säger Bell Hooks att alla de här sakerna måste ingå. Men hon känner ju kärlek. Alltså hon älskar ju honom.
Även jo, men, om jag, men jag menar med så här, är hon älskad?
Ja, hon är älskad.
Okej, för att jag trodde min fråga bara som kvinna i mitt eget liv, och som har varit den jobbiga frågan för mig som kvinna i relation med män, det är att när jag har gått tillbaka och kollat på mina relationer så har jag sagt, gud, jag har älskat honom. Jag har gjort det här och det här och det här och det här för honom. Inte bara själsligt utan också praktiskt. Eller om du tänker på dina barn, omsorg. Men och när jag varit så här, det som har varit den stora sorgen är ju frågan, har jag varit älskad tillbaka?
Ja.
Och bara, när jag har inte känt mig, om man verkligen går igenom, bryter ner vad det är.
Nej, men då tycker jag menar, de lever ju inte tillsammans, så han ger ju inte henne omsorg, hon ger inte honom omsorg heller, liksom i den praktiska vardagen. Men det de ger varandra är ju en en uppmärksamhet som är, tycker jag, en
verkligen
omsorg.
Det är ju en stor del av kärlek också.
Ja, att han liksom hela tiden är nyfiken på henne, han svarar henne, hon, de frågar varandra, de försöker på allvar svara, vara ärliga, liksom den uppmärksamheten som är att liksom vara där, göra det liksom känslomässigt arbetet, att skriva de här breven, att tänka på henne, att liksom fundera över hur livet är för henne, vad alla de här svåra valen innebär. Det är en omsorg, tycker jag. Mm. Framförallt att bara vara liksom oupphörligt nyfiken på hennes tankar. Mm. Och hennes språk och hennes karriär och hennes barn liksom, och hennes vänner. Det är liksom, han vill veta allt om henne. Och, så att det finns, jag uppfattar att det finns en stark kärlek där som tar sig det uttrycket. Och det blir ju tydligt i det jag menar också genom det här språket och genom det arbete som det är att skriva alla de här breven. Att verkligen vara när, det är en närvaro då. Mm. Som jag
skulle du säga
är...
det,
men jag menar, jag vill
är det
inte...
så du känner dig själv älskad mest, att det är den, tror du?
Nej, men jag tror också det du säger med, såklart med omsorg om att så här, få vila med någon eller liksom få känna sig trygg. Jag ska också säga, för det kanske folk undrar över, han är också hela tiden väldigt, det här är ju slutet av 70-talet, han är väldigt, han berättar ju också för sin fru om den här kärleksrelationen, så han döljer den inte, utan det är hela tiden en liksom öppenhet kring allt det som sker.
Han är poly.
Ja, ett tag, under några år liksom, är han det. Och hon, det är jättesvårt för henne, det är smärtsamt liksom. Såklart för frun, Cecilia. Så att det är...
Men varför gillar du inte Välkommen till vårt äktenskap, men du gillar den här?
Därför att, ja, välkommen, jaha.
Alltså Julia Duvenius och Christopher Walter.
Ja, jag tycker inte den har någonting. Alltså hans relation till de här andra kvinnorna har ju ingenting med kärlek att göra.
Nej, men jag menar att de ändå liksom ut... För då var du så här, jag vill inte veta om det här. Vad kände du då?
Vad sa jag då?
Nej, men att det var så, jaha, varför måste ni lägga ut er business on Front Street typ?
Nej, därför att det var ju så. Det var ju också en, liksom en mediadrive som var så att de satt i Skavlan och var så här... Jag har legat med 80 kvinnor och då var Julia så här, wow, släng ut kalsongerna på gång. Jag kommer inte ens ihåg, men det var ju liksom hela spektaklet. Det var ett
så,
spektakel.
Så du tror om Sven Lindqvist hade levat och suttit i Skavlan, då har du varit så här, nej, det här går inte.
Om de hade gjort det på det sättet skulle de aldrig ha gjort, framförallt inte Agneta Stark. Det har mycket svårt,
nej,
att den
kvinnan med mycket... Sven. Jag sa ju Sven.
Ja, men precis. Nej, nej, men det hade de inte gjort. Nej. Det tror jag inte. Men han, nej, det har jag väldigt svårt att tro. Nej, men det...
Min sanning.
Det är... Det går inte att jämföra de här böckerna heller. Därför att det här är en annan, helt annan nivå.
Men
på
tror du att
själv,
också blir...
på utforskandet, hur, och på ärligheten, och tror... på,
men tänk så här,
sanningssökandet.
Jag tänker också att det är så intressant, eller, som du säger med språket, mm, eller sanningssökandet. Mm. Att det är också typ, tänker du att människor som kan skriva älskar varandra bättre?
Nej, men nej, det tror jag inte. Absolut inte. Men jag tror att en sån här situation,
mm,
den... kräver ett sånt här språk för att den ska, inte ska balla ur eller inte reduceras till någonting som är något annat liksom. Jag tror att språket krävs för att det ska kunna vara, eller jag vet inte.
Mm.
I varje fall den här tiden, men de hade inget annat sätt att kommunicera. De kunde inte ses.
Kunde de inte ringas?
Nej, men du har ingen mobiltelefon, du ska vara hemma då liksom en viss tid. Jo, men då ringde...
Och så är frugan där.
Ja, men så är frugan där. Nej, men de ringdes också ganska mycket. Men det finns ju inte bevarat i världen, utan det är de här breven.
Ja.
Men...
Ja, men vad nej? Alltså, ja.
Ja, men jag tycker ändå det är men då tänker jag så här, det som...
Men det är så jävla dålig reklam för kärlek.
Tycker du det?
Ja, alltså, nej, alltså inte för... Inte... Men om du tänker så här, åh, folk säger att det är cringe med boyfriends. Men det finns en kärlek där du kan vara ensamstående och brevväxla med en man i 8 år innan han till sist väljer dig. Alltså det var inte typ så, det var inte så, det, men det är ju jättefint med breven. Men förstår du vad jag menar? Det inte, hade du väntat 8 år?
Ja, absolut. Det är absolut.
Alltså vet du vad, lögn efter lögn. Det här, jag vet inte vad jag kräver av dig.
Nej.
Samma som Sven krävde av båda sina damer fullständig ärlighet. Hade du väntat i 8 år?
Hon kräver också det av honom. Det är bara han som
men jag är Sven i den här relationen. Hade du väntat i 8 år på mig? Jag är Sven.
Och jag är Agneta Stark.
Exakt.
Och
men ja. Det är nutid. Du är ändå du och jag är jag. Kan du hålla 2 tankar i huvudet samtidigt?
Ja.
Hade du väntat i 8 år?
Ja, säger jag. Jag har redan svarat.
Okej, men det här är så sjukt för du ljuger om och om igen.
Men, och då tänker jag ändå att... nej, men jag tycker... Det är ändå att kärlek är möjlig. Men det jag ville säga att det är en... Det som jag och... Det jag tycker väldigt mycket om med de här breven är också så här... De ser nummer 1 varandra som människor, inte som... Alltså de
är human beings, inte human givers.
Ja, de är båda human beings, inte human givers. Sen är det en väldigt, jag tycker det är väldigt fint kring det erotiska. Det är en väldigt liksom öppen, glädjefylld erotik.
Väldigt viktigt för dig, särskilt ju.
Nej, men som jag tycker är fint. Det är inte så ofta skildrat på det sättet.
Kropparnas lek.
Och ibland kan man bli lite
så. Så du tycker inte alls det är cringe? När du läser den här boken.
Jo, jag får ju möta mig själv och min cringe.
Men det kanske är så, inte så farligt att vara cringe. I'm free.
Det kanske inte är så farligt att vara cringe. Det är väl det som är slutsatsen i det här.
Ja.
Utan var cringe. Ta det på allvar. Bara gå rakt in i det. Och så vill jag också säga att kärlek, det är så tydligt att kärlek är ett så stort arbete.
Ja,
alltså, får man säga. Fan, det är en timme om dagen de lägger på de här breven. Ja. Och det...
Han har 2 damer, fan hinner han?
Nej, men han har ju inget riktigt jobb. Han bara sitter och skriver hela dagen.
Ja, han kanske får mycket hjälp där hemma också av frugan.
Ja, men precis.
Vilket också är jobbigt att säga nej till.
Vadå?
Om man har en fruga som tar hand om en när man skriver, det vill man inte göra sig av med i första
hand. Hon skriver ju själv, hon är också en... Ja, men visst, nej men han är väl... Jag vet inte, jag tycker de verkar hot.
Vem var det som skrev det där? Vem lagade Voltaires middag?
Adam Smiths middag. Katrin Kielos.
Vem lagade Sven Lindqvists middag? Det var nog han själv. Vill jag att du vill säga, nu.
Jag måste gå tillbaka och läsa den där giftmans dagbok.
Ja.
Det måste jag verkligen göra. Det kanske är en mycket mörkare historia.
Det tror jag inte. Nej. Jag blir inspirerad. Jag älskar att läsa brev också.
Mm. Du, sen vill jag bara att vi ska säga några ord om en aktuell person.
Soran Mobdami.
Ja!
Du, så här, jag vill säga. Ah. Vi fick ingen guldöra-nominering.
Nej.
Någon annan kränkning som jag inte kan komma på nu. Nej. Men vi fick rätt i ett...
Hela tiden får vi rätt.
Hela tiden.
Men det här är väldigt tydligt.
Det här är väldigt tydligt. Ett avsnitt som vi gjorde förra hösten. Ah. Som till och med blev omskrivet på DN Ledare.
Mm. Där som vi... att det vore någon så här otrolig grej. Nej, men det är bara så här, det är ovanligt för dem att ge oss ett erkännande. Så kan man säga.
I alla fall. Nej, men jag bara menar, det fick lite vind under vingarna, det här avsnittet. Mm. Som där jag uttryckte att jag ville att vänsterns kvinnor skulle
le lite mer.
Le lite mer. Och inte bara kvinnor, jag tror vi pratade om kvinnor då, för vi pratade om Morsi bland annat. Och att, vad fan, sluta se så jävla sura ut hela tiden. Jävla politiker var arga och sura. Nej, jag vill inte se det. Och särskilt när det känns som att de är vänster. De är så arga, sura. Vi tar... Nej, och nu håller jävla Soran Mobdani på att vinna.
Mamdani.
Ursäkta, ni så Elon Musk som inte kan säga namnet. Nej, men, och han har väl säkert vunnit när det här avsnittet har kommit ut. Och det enda han har gjort, han är en sån jävla smilfink.
Ja,
sån
smilfink. Alltså, han bara,
garvat på, garvat igen sig.
You're a communist. Han bara, I'm a cyclist.
Och alla är så, oh my god, det är så skönt med någon som äntligen ler och är glad. Okej, okay, men...
Du sa det.
Jag sa det, och jag blev kritiserad. Och de sa att det var sexism.
Ja. Men du fick
rätt. Och det kanske det var, men jag hade rätt.
Ja, du hade 100% rätt. Tack. Verkligen. Tack. Ja, fick vi det sagt.
Ja. Karin, jag...
Ska du läsa nu?
Så här.
Ska jag läsa lite högt ur den här boken som avslutning?
Nej.
Jo, jag kan säga någonting bara. Ska jag hitta något?
Så här, Karin. Det var jätteinspirerande och härligt att lyssna på dig. Och jag är jätteglad. Jag tror också kärlek är möjligt. Och jag tror verkligen på kärleken. Och jag har kärleken i mitt liv. Och det är otroligt. Och det har gett mig möjligheter som jag aldrig hade kunnat drömma om. Faktiskt.
Mm. Är det så?
Jag tycker faktiskt att det pratas för lite om hur möjlighetsgörande det är att känna sig älskad och att älska.
Nu ska jag läsa ett stycke som illustrerar din poäng. Okej,
du svarar inte alls på det jag sa. Men...
Nej, men jag ska läsa ett stycke som illustrerar exakt det du sa.
Okej.
Så här. Vem är det som skriver nu då? Det här är Agneta som skriver. För mig... Vänta. För mig är det fullkomligt
För han skriver att han har ändå liksom ett dåligt självförtroende i grund och botten. Och det har han skrivit om i sina andra böcker. Och då skriver hon så här: jag har aldrig trott att kärleken inte var för dig. Du är alltför impregnerad av den. För mig är det fullkomligt självklart att kvinnor borde stå i kö för dig. Fint.
Verkligen.
Ja. När jag nu ser på mig själv så ser jag något av samma självförtroende som det du har. Det som kärleken ger. Som han då tycker att han har fått av Cecilia bland annat. Jag tror att det finns från början i det lilla barnet. Så det är egentligen fel att säga att kärleken ger dig i vuxen ålder. Kärleken lyfter fram vår innersta tilltro till oss. Om igen, om vi tappat den. Eller om den tagits ifrån oss. Älskade vän, förstår du hur mycket jag har fått av dig? Du har inte bara givit mig dig, utan också alla andra. Ett liv med resonansbotten. Så att alla toner fördjupas och klingar renare.
Det var väldigt fint skrivet av henne.
Ja, det var det.
Och så håller jag med om att det är att älska och bli älskad.
Ja.
Jag tror aldrig att jag hade skrivit en lång bok om inte jag var på Mauricio.
Nej.
Alltså, man bara får så mycket självförtroende.
Så är det.
Ja, och trygghet och lugn.
Mm. Mm.
Fint. Så är det.
Jag älskar dig, Tone.
Och jag älskar dig.
Ja.
Men nu kommer vi inte ses på 8 år.
Vi ska skriva brev.
Men vi ska skriva brev. Om du om någon gång under de här 8 åren tvivlar på min kärlek, så vill jag bara säga, tvivla inte. Jag älskar dig.
Ja, men då får du skriva långa, långa, långa brev. I en timme
en
varje
timme
dag.
Om dagen.
Ja.
En timme om dagen.
Se fram emot det. Så blir det en bok sen.
Det blir det. Nästa vecka så, ja, då är det bara ses vi rodeo again.
Ja.
Vi hörs
ja.
Nästa vecka.
Okay.
Och följ oss på Instagram och följ oss på YouTube. Och ge oss tummen upp och följ oss på Spotify och ge oss 5 stjärnor.
Okay.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.